Att sätta igång direkt här med, så att ni vet lite grann vad det handlar om. Så vi kastar oss direkt ner i bibeltexten, så ska vi se om vi hittar varandra sen efteråt. Har ni bibeln med er så får ni gärna slå upp den i Johannes evangeliet kapitel 20. Läser från vers 24. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: vi har sett Herren. Men han sade: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag det inte. En vecka senare, när lärjungarna var församlade igen och Thomas var med, då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: frid åt er alla. Därefter sade han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand, stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Så ber vi, Herre, att du ska öppna våra hjärtan. Gör oss mottagliga för det du vill säga oss. Gör ditt ord levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. För ungefär 12-13 år sedan. Ni vet, jag har ju ganska nyss fyllt 30. Så då när man blir så där gammal, så börjar man se tillbaka på sitt långa liv så här och bli lite nostalgisk. Och jag tänkte på ett tillfälle för 12-13 år sedan så där. Då hade jag ett problem. Det är väldigt härligt att kunna säga det, att jag hade ett problem en gång för 13 år sedan. Men då hade jag ett väldigt särskilt problem. Det var nämligen så att mina glasögon hade gått sönder. Och då såg jag mycket sämre än jag gör nu. Det är en god sak som kommer med åldern. Att man ser längre på avstånd och ser bättre på avstånd och sämre på nära håll. Det får man ta. Men då såg jag dåligt på avstånd. Men jag såg inte riktigt så dåligt att det blev av att jag gick till optiken. För jag klarade mig ändå hyfsat bra sådär. Och det, man sköt upp det lite sådär. Det kom saker emellan och ja. Och sen när man väl tog sig dit, så tog det ju på den tiden ytterligare några veckor innan glasögonen faktiskt var färdiga. Sådär. Så att det var en ganska lång period när jag gick runt utan glasögon. Med någon slags så här skyddande hinna för allting som jag såg. Det var väldigt trevligt på sitt sätt. Men det fanns ett problem med det där. Och det var att när jag var ute och gick, så kände jag aldrig igen folk i tid. Och därför började man få lite kommentarer så där efter ett tag. Liksom, när de sa att: men du, jag träffar ju dig på stan här i torsdags och du hälsar inte. Är det något problem med det här? Liksom? Och det där blev ju väldigt jobbigt efter ett tag. Så att jag la mig till med att ta det säkra för det osäkra. Så jag började hälsa på alla som jag var ute och gick. Så här. Och det går väl an i Mariannelund. Men när man var, liksom, var man i Trollhättan eller åkte till Göteborg eller någonting, så blev det ju väldigt hejande åt alla håll. Så här. Så en period då fick jag rykte om mig att vara en ganska trevlig person. Men det var alltså för att mina glasögon var trasiga. Sen så kom den där dagen när de var färdiga. När man fick gå till optiken och hämta ut glasögonen. Och du som har glasögon vet hur det där första ögonblicket är. När man sätter på sig dem och allting blir glasklart. Man ser världen på ett sätt som man inte trodde var möjligt. Allting blir så tydligt och knivskarpt. Och så går man ut genom dörren efter att man har betalat. Går man ut genom dörren och ser sig omkring i världen med nya ögon. Och så slås man av vad fult allting är. Ja, men liksom det var skräpigt och det var liksom, det var trasigt och det var klotter och nedgånget i den samma stad som jag hade gått i hur många gånger som helst. Jag kände knappt igen mig. Och människorna sen. Jag menar, nu kände man ju igen dem. Det var ju bra. Men kära någon. Du vet, folk var gamla. De hade rynkor och gråa hår som man aldrig hade sett förut. Och skavanker, allt möjligt. Så till slut så börjar man ju känna att man kanske klarar sig bättre utan glasögon egentligen. För det är ganska jobbigt att se för klart. Det är jobbigt att se för tydligt. Här i den här texten så möter vi Thomas. Och som Lotta sa så vet vi egentligen ganska lite om honom. Han var en av de 12. Han hörde till Jesu inre krets. Och när han dyker upp, framförallt i Johannes evangeliet, så är han oftast den som vågar ställa de där svåra frågorna. När det är något han inte förstår. Och därför så är han också den som lär sig lite extra kanske. I det här tillfället så har de andra lärjungarna efter påsken varit samlade och de har fått möta Jesus den uppståndne. Thomas var av någon anledning inte där, men de söker upp honom. Och så säger de det till honom. Thomas, du måste höra det här. Jesus, han lever. Vi har sett Herren. Vi har sett honom. Men som Lotta sa så är det så med Thomas att han kan inte riktigt svälja det där. Thomas behöver någonting mer. Och det är inte så konstigt. För att han har precis förlorat allt. Alltså hela hans värld har rasat samman. Allt som han har hoppats på, byggt sin framtid på. Allt som han har format sin världsbild kring har rasat. Och han har sett sin närmaste vän och mästare bli bortförd av myndigheterna. Han har hört om hur han har blivit misshandlad, dömd till döden och avrättad. Han vet att Jesus är död. Och därför är det inte konstigt att han behöver mer än ord för att tro på det som hans vänner säger. Vad som däremot är konstigt, det är vad han behöver. Han säger till sina vänner att om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka min hand i såret i sidan, så tror jag inte. Då kan jag inte tro. Och vi som har mött den här texten många gånger, vi har läst den och vi har hört den och sånt där, är ganska vana vid den. Och därför kanske vi inte reagerar över hur märkligt det här egentligen är. Inte bara för att Thomas verkar ha någon slags morbid fascination för sår och att peta runt i sår. Liksom. Utan Thomas kände Jesus. Thomas hade levt med Jesus lång tid. Han hade hört hans undervisning, han hade följt med honom, vandrat över hela landet, han hade ätit tillsammans med honom och sovit där han hade sovit, och han hade sett honom varje dag under många år. Och då kan man tänka sig att vi hade förstått om Thomas hade sagt, om jag får se honom, då tror jag. Om jag får möta honom, då ska jag tro att det är han. Men Thomas ber att få se såren. Han ber att få se märkena efter korset, efter lidandet, efter döden. Det är Jesus sår som talar om för Thomas vem Jesus är. Och jag tror att det finns en oerhörd sanning i det här. Som jag tror att vi förr eller senare kommer att behöva tränga in i vårt liv med Gud. Vi lever i en tid, i en kultur som mer än kanske någonsin tidigare prisar framgång och lycka och hälsa och styrka och perfektion, såna här saker. Våra medier är fulla med tips på hur man lever en hälsosam livsstil. Det är dieter, det är träningstips, det är tips på hur man ska klä sig, hur man ska inreda sina hem så att man ger känslan av ett framgångsrikt och lyckat liv. Så här. Och vi skapar oss förebilder i enlighet med det här som är såna här lyckade, perfekta människor på ett eller annat sätt. Och så placerar vi dem långt, långt borta från oss i en fantasivärld där allting är bra. En fantasivärld som är befolkad av andra lyckade människor som alltid går genom livet med ett stadig blick och fasta steg och ett lite snett leende sådär. Och av någon anledning alltid lite i motvind sådär, så håret faller så här framgångsrikt över axlarna. Och så kan vi spegla oss i den här världen med jämna mellanrum. Med våra tv-skärmar och våra dataskärmar och våra tidningar så kan vi få del av deras lyckade värld in i våran egen. Vi behöver den för att kunna bevara drömmen om det goda livet. Och fly en stund ifrån våran egen värld. Men den får inte komma för nära. Vi får inte komma så nära så att illusionen börjar vackla så där. Och därför så dömer vi våra hjältar hårt. När de börjar visa tecken på svaghet. När de börjar visa mänskliga brister. Vi har ingen nåd för våra hjältar. När en politiker som vi har haft förtroende för börjar visa bristande moral i några frågor. Eller när en folkkär artist får problem med äktenskapet. När en älskad idrottsstjärna eller skådespelare ertappas med narkotikainnehav eller något sånt där. När de här hjältarna börjar visa tecken på mänsklig svaghet så dömer vi dem hårt. Vi hänger ut dem på skampålen. Det finns ingen nåd kvar. Vi låter dem falla som stenar ifrån stjärnhimlen. För vi vill inte se det där. Drömmen om våran lyckade värld bygger på att vi håller allt det brustna, allt det svaga på avstånd. Vi vill leva våra liv utan glasögon, så att säga. För att slippa se alla de där bristerna. Och det som händer när vi gör så. När vi börjar hålla världen på avstånd. Det är just det som händer mig. Vi slutar känna igen varandra. Vi slutar se det där hos varandra som gör oss till oss. Vi slutar se det mänskliga. Det personliga. När vi slutar se märkena som bara vi har efter erfarenheter vi har haft i livet. Det kan vara rynkor ifrån glädje eller sorg. Det kan vara ärr ifrån sår vi har haft som har läkt. Men det som gör oss till oss. Och så hamnar vi i det här läget. Antingen så blir vi vänner med alla. På något slags ytligt plan. Sådär. Vi hälsar på alla för det är enklare så. Man hälsar på avstånd. Men möter aldrig någon egentligen. Eller så blir alla människor potentiella fiender. Alla andra blir hot mot oss. Det är då vi börjar bygga taggtrådstängsel. Det är då vi börjar låta våra grekiska patrullbåtar patrullera EUs gränser. För att hålla de andra på avstånd. De andra, de brustna, de fattiga, de där ute. Och när de ändå dyker upp hos oss, när vi börjar se fattiga tiggare på våra gator och annat så blir vi upprörda. Inte bara för att deras situation berör oss, utan därför att deras närvaro här hotar drömmen om det lyckliga, goda livet. Det blir som en personlig skymf emot oss. Här har vi byggt upp en blomstrande välfärds, välfärdsstat, ett blomstrande välfärdssamhälle. Och så har de mage att komma hit och vara fattiga. Här. Det borde ju vara olagligt på något sätt. Det borde finnas någon som tar hand om det där så vi slipper se det. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det där. Och så fortsätter vi med det här. Till slut så börjar vi hålla de närmaste på avstånd. Varandra, som våra vänner, vår familj till och med. Svenskarna umgås mer och mer via sociala medier. Så vi byter ut vårt vanliga umgänge mot umgänge på nätet. För där kan vi regissera bilden av oss själva. Där kan vi välja vad andra ska se av oss. Vi kan till och med gå in och ändra på bilderna, på fotografierna, så att vi framstår som lite vackrare, lite lyckligare, lite bättre. Tills vi till slut kanske går på den där drömmen själva. Så vi börjar hålla oss själva på avstånd. Dels för att vi inte vill se bristen, men också för att vi är livrädda för att någon annan ska se vem jag egentligen är. Se min egen brist och svaghet. Och det är då som det som sker här, Thomas begäran om Jesu möte med Thomas, blir så svårt att greppa. Så vi avfärdar det som tvivel eller som oförmåga att tro. Men det handlar om någonting mycket mer. För här möter vi inte bara en tvivlande Thomas, utan vi möter en Gud som inte flyr ifrån brustenheten. En Gud som valde att gå in i lidandet, gå in i sjukdomen och svagheten och ta den på sig. En Gud som kommer till oss och som, för att visa vem han är, sträcker fram sina sårmärkta händer och säger: se, det är jag. Tvivla inte, utan tro. Alltså, det vi gör här en sån här söndag, det vi alltid sysslar med när vi samlas på det här sättet, när vi firar gudstjänst, när vi tillber Gud, när vi läser ordet, allt som vi gör som församling, oavsett om det är dop eller att fira nattvard eller någonting, det är en del av att berätta en annan berättelse. Att gång på gång gå in i en annan bekännelse. Vi gör våra tankar, våra ord, våra kroppar, våra känslor till vittnesbörd om en annan berättelse som handlar om sann styrka genom delad svaghet. Som handlar om att vi når inte verklig hälsa genom att hålla det brustna på avstånd och suga oss fast vid de friskas värld. Utan genom att ta emot honom som har gjort sig till ett med lidandet. Som har gjort sig till ett med sjukdomen. Han som Jesaja skriver om, att genom hans sår blir vi helade. Genom hans död får vi liv. Det är en helt annan hjälte än de som vi upphöjer. Det är en hjälte som på korset avslöjar drömmen om oss själva, lögnen om oss själva. Som avslöjar hur tomma våra avgudar egentligen är. Och som också kommer till oss med verklig befrielse. Vid korset överbryggas avståndet som vi försöker hålla. Vid korset finns hela världens lidande, hela världens brist, hela världens sjukdom. Som han gjorde till sitt. Och där finns också befrielsen ifrån det. När vi samlas vid korset så händer någonting med oss. När vi samlas i åsynen av den korsfäste Kristus, så händer någonting med oss. Märkena efter korset är tecknet på din och min befrielse. Jag tror att vi måste våga ställa Thomas fråga in i våra egna liv, in i våran tro. Den Gud som jag tror på, är det den perfekta, osårbare, onåbare hjälten? Eller är det den som bär korsets märken på sin kropp? Är det den som på allvar har gått in i döden, i lidandet, som inte flydde utan tog det på sig? Om det är det, alltså om vi kommer dit, så tror jag att där och bara där så kan vi börja att våga se varandra på nytt igen. Våga se på oss själva. Veta att det finns ingen brist, det finns ingen sjukdom, det finns ingen nöd som han inte har burit. Det finns ingen död som han inte har besegrat. Och därför behöver jag aldrig någonsin vara rädd igen att visa vem jag är. Jag behöver aldrig mer skämmas för det fula, det trasiga, det brustna i mitt liv. Därför att alltihop finns på korset. Alltihop pekar mot Kristus. Paulus säger att han har sin stolthet i sin svaghet. För det är där som kraften är som störst. Det är där korsets märken är synliga. Så låt oss samlas i det här. Låt det här sjunka in i våra liv så att vi kan se varandra och jubla över att korsets märken finns i våra liv. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du har befrielse på alla plan. Vi tackar dig för att du kan rena våra ögon. Att du kan ta den skyddande, bekväma slöjan som vi har lagt över oss och låta oss se världen så som den är. Vi tackar dig för att du sträcker dina sårmärkta händer emot oss. Att i dina sår så får vi se vem du verkligen är. Och speglad genom det kan vi också se på oss själva och varandra. Tack att du alltid ser på oss genom korsets märken. Tack att du alltid ser på oss i perspektivet av vad korset har gjort med oss. Vi ber dig, Herre, om förbarmande. Vi ber dig om ett helande. Hela våra ögon så att vi kan se på varandra och oss själva med samma nåd som du gör. Låt varje sår, varje brist och varje svaghet hos oss få bli ett tecken, ett vittnesbörd, en påminnelse om vad du har gjort för oss. Hjälp oss att inte fly ifrån det, utan tvärtom, låt alltihop, både glädje och sorg, både vanmakt och ära, gå till korset. Och låt oss tillsammans glädjas över det, här. Var med oss nu i resten av den här gudstjänsten. Var med oss i veckan som ligger framför. Och gör oss till lärjungar, till levande vittnesbörd. Ditt namn till ära. Så ber vi. I Jesu namn. Amen.